Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hallå där och varmt välkommen in till oss denna torsdag. Erik Grönvall vann Idol, blev sångare i Skid Row, har besegrat cancern bland annat. Nu berättar han om allt i boken Power. Årets julkalendrar med smink är i stort sett slutsålda, men leder till stress bland yngre tjejer som inte fått eller haft råd att köpa en. Molly Hammar tipsar om en serie i dagens Byttebytt och så pratar vi om hur färger kan påverka oss, inte minst vad gäller inredning då. Detta och mer i dagens program. Är du redo, Jeff?
Jajamän.
Janne?
Jag säger som Erik Grönvall brukar säga, Haderaja!
Ja, då kör vi! Varmt välkommen till Mix Megapol, Erik Grönvall, aktuell med självbiografin Power, musiken, döden, livet.
Ja, men stort tack.
Du, när sågs vi senast?
Ja, jag tänkte på det på vägen hit. Ja. Jag tror ju att det är 15 år sedan.
Och då betyder det att det är samma år som du vann Idol?
Ja, eller år 2010, där, alltså 14-15 år sedan, säger vi.
Ja. Vilken resa du har gjort sedan dess?
Ja, det har varit en resa. Ja. Framförallt de tre senaste åren har varit väldigt intensiva, på gott och ont.
Jag har en bild här som jag tänkte att du skulle titta på. Aha, beskriva, ja. Vem är det här?
Ja, det här är länge sedan. Ja. Ja, vad kan jag ha varit här? 3-4 år kanske? Mm.
Hur var det då?
Ja, men jag var nog en glad skit för det mesta. Mm. Väldigt kär i Astrid Lindgren och allt med Astrid Lindgren.
Och när började du bli intresserad av musik?
Alltså jag har alltid haft musik i familjen. Jag kommer ihåg att vi hade ett vitt piano som jag lärde mig att spela lite på. Men då var jag väl 7-8 års åldern. Men sen så plockade jag upp gitarren första gången när jag var 12 kanske. Och lärde mig Elvis, Blues, Way Shoes och Johnny B. Goode och sådär. Och då insåg jag också vilken effekt det hade. Man blev populär hos brudarna. Och då blev det ju ännu roligare såklart.
Mm. Och sen så gör du Idol 2009. Hur var det?
Det var bra för det mesta, men det som jag brukar alltid säga och som jag nämner i boken också, det är att Idol är tv-branschen, det är inte musikbranschen. Många får den reality-checken när man kommer ut från Idol att, ja men vänta nu, du har en offentlighet, men du har inte släppt någon musik och du har inte varit i musikbranschen och det är då det riktiga arbetet börjar, så jag tror att många får en chock där.
Tove Styrke och Mariette var med ditt år.
Ja, jajamän.
De har det gått bra för.
De har det gått väldigt bra för. Ja,
och det har det gått bra för till slut i alla fall.
Ja, precis. Jajamän. Ja, nej, men det var ett starkt år.
Gillar du låten Higher eller är det något som du vill liksom skjuta iväg?
Jag tycker det är fortfarande en fantastisk poplåt. Jag hade velat prodda den annorlunda idag och sjunga den annorlunda. Men det gjorde jag också på min YouTube-kanal. Så att det ligger en version som är lite mer hur jag skulle ha gjort den idag.
Du vet, kommer du ihåg, du skriver om det i boken, när du vann så var det en tjej som kom upp på scenen och folk retade ju upp sig på det där så in till förbannelse.
Ja, det blev ett jävla liv alltså.
Ja.
Det är ju min fru idag. Och framförallt hon fick ju ett helvete efter det. För att ge lite perspektiv på det, vi var det mest omtalade paret efter Tiger Woods och Elin. Så att det var ju, det var inget bra alls. Så vi gled ju ifrån varandra helt och hållet.
Och sen har ni hittat tillbaka till varandra.
Sen har vi hittat tillbaka till varandra och nu har vi en son. Men där och då, så jag skriver också det i boken, jag fick ju tips från alla i branschen. Var tyst bara, säg ingenting. Jag skulle bara gått ut och säga, håll käften på er. Vad fan är det för jävla liv? Vad håller ni på och gnäller om? Det skulle jag ha sagt.
Hur mådde hon liksom mitt i allt
skit? Det var ju psykisk misshandel. Det var ju ett helvete. Men som sagt, man kan inte gå och ångra saker heller.
Sen kommer vi till kapitlet döden här.
Mm.
När förstod du att allt inte stod rätt till med dig?
Då var jag i Sydafrika. För jag hade bestämt mig för att ta ett steg ifrån artisteriet och min syster bor i Sydafrika. Och vi skulle egentligen flytta ner dit och satsa på en startup som jag höll på med i kåkstäderna i Sydafrika.
Och då var Janina också med, eller?
Ja, exakt.
Din fru?
Ja, precis. Och vår son då, Adrian, som var 1. Och vi bodde i ett sånt här gated community bredvid min syster, och min syster håller på mycket med crossfit och sådär, men de hade ett gym där och jag försökte hänga på så gott jag kunde, men alltså, hade jag varit frisk och allt hade varit som vanligt så hade jag inte kunnat hänga med det tempot, men nu var det ju liksom ännu värre. Det var som att jag kände att hjärtat skulle liksom hoppa ur kroppen på mig. Jag var trött hela tiden, började sova mycket på dagarna, hade fått lite så här blåmärken på insidan låret men jag tänkte att jag bara hade gått in i något, alltså man tänker ju inte, leukemi. Men sen så kom vi hem och väntade på visumprocessen och då orkade jag knappt gå ut med hunden. liksom, ja, helt slut i kroppen. Och då tvingade min fru mig att åka och ta ett blodprov. Jag sa, jag gör det på måndag. Nej, du gör det imorgon. Jag tänkte att det var covid, 100%. Det var ju sydafrikanska varianten av covid i samma veva. Men så ringer de upp från labbet när jag ska åka och ta ett covid-test och säger att åk till akuten. Du har alldeles för höga vita blodkroppar. Då var värdet 36 i leukocyter, alltså vita blodkroppar. Och referensvärdet är 3-9 tror jag, eller 3-11. Oj. Så att det var ju på tok.
Så det var akut lymfatisk leukemi?
Leukemi, ja, exakt.
Vad känner du då när de säger det till dig? Det är det du har.
När jag fick diagnosen, först var jag på sjukhuset en vecka och pendlade mellan infektionsmottagningen och försökte ta reda på vad det var. Men sen tog de ett benmärgsprov. Då jag tänkte direkt att det var över. Alltså att nu dör jag. 33 var jag då. Och jag bröt ihop. Och ja, det var en dödsdom för mig.
Men var du själv där när du fick beskedet?
Nej, vi fick göra ett undan. Alltså det här var ju under covid. Så alla läkare gick ju liksom i IT-dräkter kan man ju säga. Så att jag såg inte ansikte på dem. Så jag var ju isolerad på sjukhuset. Men just för det här tillfället så gjorde de ett undantag. Och min fru var vid min sida. Jag minns det bara som att jag var en pöl liksom, på golvet. Och alltså, småningom så insåg jag väl att det var inte helt 100% en dödsdom, utan det fanns hopp. Och jag fick ju den som barn ofta får, och att barn ska få den här skiten är ju bara det, ett fucking helvete. Men T-A-L-L, och alla barn som får den, i princip så man botar nästan alla. Det var sånt som jag tänkte på som gav mig hopp i det här. Och så. Men sen så var ju hela det året, 2021, var ju pendla mellan hopp och förtvivlan.
Hur mycket tänkte du på ditt barn i det läget?
Hela tiden. Det var en Adrian, heter min son, han är 4 nu. Det var min akilleshäl, det var både när jag kom hem mellan behandlingar och såg honom, så var det ju, alltså det gjorde så ont att veta att det fanns, att det potentiellt skulle vara så att jag inte skulle få se honom växa upp. Men sen också så var det så här, men det är också för det här jag kämpar.
Ja, liv och död.
Liv och död,
och exakt. Kärlek.
Och kärlek.
Och här är väl Janina med också som ett stöd?
Ja, gud ja. Alltså, så stark som hon har varit i det här, det är, ja, jag vet inte hur man ger tillbaka det, men de gånger jag ville ge upp så tog hon tag i mig. Och hon har ju lite tyskt i sig, så hon kan ju låta lite tysk och arg ibland.
Kanske behövs i vissa lägen.
Ja, exakt.
Var det så att du skrev ett datum, det här datumet ska jag bli frisk?
Ja, när jag skulle in för min benmärgstransplantation då, som var den tuffaste delen av behandlingen. För det fanns två vägar framåt. Det ena är tvåårsbehandling där man får mediciner och cytostatika och sådär. Det andra är en benmärgstransplantation som tar 6 månader ungefär. Men den är aggressivare och hårdare på kroppen, det är strålning och allting. Men då när jag kom in där för att göra benmärgstransplantationen, också vill nämna tack vare Tobias-registret som är registret för donatorer i Sverige och jobbar globalt. Så skrev jag upp, jag har alltid trott på visualisering och liksom se ett scenario i huvudet, visualisera det och tacka som att det är verklighet redan nu. Så jag skrev ner datumet på en whiteboard jag hade på rummet, 31 augusti. Och så tänkte jag för mig själv varje morgon och varje kväll, så bara, tack för att jag lämnar sjukhuset 31 augusti. Och läkarna kom in och jag sa till dem, ja, men där har jag skrivit upp det här datumet, jag vill gå härifrån 31 augusti. De bara, ja det är ju optimistiskt liksom, men du får väl tänka att du kanske är kvar 2 veckor till, alltså 2 veckor in i september. Men jag gick därifrån 31 augusti och jag har inte varit tillbaka till den avdelningen.
Det är fantastiskt.
Ja, sen vet jag inte hur mycket som har att göra med visualiseringen i sig. Men jag tror inte man blir sjukare av att tänka positivt.
För du kommer hem från sjukhuset, startar en YouTube-kanal, börjar sjunga in låtar.
Som jag nämnde så var jag var på väg ifrån scenen och ville jobba mer på andra sidan av musikbranschen. Eller jag gillar musikbranschen, så jag ville jobba mer den entreprenörssidan där. Men sen när jag låg på sjukhuset så bara, vad fan är jag håller på med? Alltså det är ju sjunga jag vill göra, det är ju artist jag är, jag behöver tillbaka till det, och det var det jag längtade tillbaka till.
Och så helt plötsligt en dag så kommer ett meddelande på Instagram från Skid Row.
Ja, precis. Ja.
Trodde du det var på riktigt då?
Nej, jag tänkte det var scam. Alltså det kommer ju sånt hela tiden. Klicka på den här länken och få $1,000,000 liksom. Alltså det är ju den. Men Ninni sa ju då, alltså min fru sa ju då så här, nej men de kommer fråga om du vill gå med i bandet direkt. Jag bara nej, men lägg av. Men så hade vi ett möte, jag och Rachel Bolan i Skid Row, och efter några samtal hit och dit så blev jag sångare i bandet.
Och helt plötsligt var du på världsturné.
Ja, 6 månader efter transplantationen var jag i Las Vegas. Som ett skelett med lite kött. Alltså jag var benrangel deluxe. Det är ju vanligtvis också. Men då var det ju illa. Jag var ju nere på 55 kilo som värst. Liksom. Ja.
Hur var det då att vara på turné?
Ja, men att vara på turné, det var ju också målbilden jag hade när jag var sjuk. Så att det var ju läkande i sig att få vara på turné. Men sen så behöver man ju ha den där balansen som man alltid eftersträvar att hitta. Och det blev för mycket på turné. Men jag återhämtade, jag byggde ju upp kroppen igen på turné. Men att flyga hit och dit så mycket som jag gjorde, det var inte bra. Det kom till ett läge då jag sa att jag förstår att de alltid har turnerat så här mycket. Jag har full respekt för det de har byggt. Men om ni vill fortsätta turnera så här mycket, då är inte jag rätt man för jobbet. För jag skrev också ner, alltså någonting som blir väldigt, väldigt tydligt när man får en sån här sjukdom. Det är vilka värderingar man har, perspektiv får man. Och jag har en lista över mina värderingar som är med i boken också. Och där står hälsan först. Så att det är inte förhandlingsbart. Jag kommer inte sälja min hälsa för karriär. Och jag behövde ge det till killen som kämpade på sjukhuset i Uppsala. Att nu ska jag stå upp för dig. Så att jag kommer inte gå med på era villkor och ert turnéschema. Och då sa jag ifrån.
Jag vet när det beskedet kom så blev jag jätteorolig. Så tänkte jag, gud, har han fått tillbaka sjukdomen? Men det är inte så det var.
Så var det inte. Det var bara att jag skulle hålla mig frisk. Alltså för att jag vill inte ha tillbaka sjukdomen. Nu är det ingenting som säger att om jag hade fortsatt turnera att det skulle komma tillbaka. Men jag har för mycket respekt för min hälsa. Och när jag känner att jag sliter på den och när jag inte mår bra och samtidigt har ett nytt immunförsvar som ska byggas upp, då behöver jag respektera den killen som gick igenom det där. Liksom.
Mm. Du gjorde det så fint på Instagram. Mm. Där du sa, jag behöver respektera killen på den andra bilden, och så slår man ner och då ser man, där är du skallig och benig
exakt.
Och sjuk.
Ja, exakt. Mm. Så nu ska jag ut nästa år med Michael Schenker på en turné, Europa-turné, och lite fler datum sådär. Och då, jag tror att det är många som har fått fel bild, man skapar sig alltid en egen uppfattning. Jag tror många har fått en bild av att jag inte kan turnera eller att jag är sjukare än vad jag är, men det är ju inte det handlar om. Det handlar ju bara om att jag ville ha en bättre balans i turnerandet för att respektera min återhämtning.
Power, musiken, döden, livet. Du pratar om andra värderingar. Vad är det som har, vilken power är det som har gett dig kraft under den här tiden att gå igenom det du har gått igenom?
Ja, det är en liten en power som min far sa att jag hade när jag var liten. Jag har alltid varit en liten jävel, men jag spelade hockey, fotboll och jag fick lära mig tidigt att inte backa och sådär. Och då sa pappa, men du har en Grönvall power du alltid kan ta fram med utmaningar. Jag bara, okej, jag har en Grönvall power. Det är något speciellt här som ingen annan har. Men du har en Bromé power. Till exempel.
Ja,
exakt. Men alla har ju den powern som man kan ta fram. Så här, nej, nu räcker det. Stopp. Alla har den liksom, där man inte backar. Där är nog. Och den powern har ju hjälpt mig mycket i sjukdomen också. Men med det sagt, det är inte så här att jag satt på sjukhuset och tänkte, åh, Grönvall power, nu är allting bra. Det har ju varit så jävla mycket upp och ner. Alltså, så att det blir lätt när man pratar så här att man förenklar det väldigt mycket.
Ja, då är vi tillbaka vid bilden som du fick till en början då. Då landar vi där.
Då landar vi där.
Där är den lille Grönvall power.
Där är den lille Grönvall power, exakt. Om han visste vad som skulle hända.
Ja. Han är ju fortfarande kvar i den där lille.
Ja, visst.
Det är ju så det funkar.
Det är så det funkar.
Ja. Du, framöver då, förutom en turné, ny musik?
Ny musik, skriver ny musik nu. Så att, det är väl också någonting jag kommit fram till med allt det här att jag behöver ta tag i. Jag känner att alltså, Idol kom ju med ett sound kan man ju säga. Du har inte så mycket valfrihet där. Sen så gjorde jag Heat och det kom med ett sound. Skid Row kom ju definitivt med sen. Så då känner jag så här, vem är jag? När jag ska släppa musik och skriva musik från scratch, vem är jag då? Och det är det jag söker nu.
Det är Grönvall Power som kommer.
Det är Grönvall Power
som kommer. Full force
framåt. Ja, visst. Ja, vi kör på det.
Det gör vi. Ja. Erik Grönvall, stort tack för att du kom till Mix Megapol. Boken heter alltså Power, musiken, döden, livet.
Stort tack, Lotta.
Vilken resa du har gjort det.
Ja, det har blivit en resa. Ja, men den ska fortsätta nu också.
trots att det är ett tag kvar till jul så är skönhetsjulkalendrarna redan på tapeten. Många barn och unga vuxna lägger just nu flera tusenlappar på bland annat influerarkalendrarna. Och efterfrågan är så stor att flera redan har sålt slut online efter bara några minuter. En som har koll på den här trenden är modevetaren och TikTok-profilen Emily Modemassaken Dahl. Välkommen till Mix Megapol.
Tusen tack.
Vad är det som händer på sociala medier kring de här julkalendrarna och varför har de blivit så populära?
Just nu så är det, och det har varit så några år, lite extra trendigt att köpa kalendrarna och öppna dem inför öppen ridå på sociala medier. Så göra det till en gemensam upplevelse. Och det knäppa med det är att man öppnar dem redan nu i oktober. Men också att jag upplever att det finns en önskan om att vara en del av det här gänget som köper och konsumerar tillsammans. Särskilt bland unga tjejer.
Är de verkligen så prisvärda då, de här kalendrarna? De kostar en hel del.
De kostar väldigt mycket pengar. Det är lite svårt att svara på hur prisvärda de är. Det är ju i största utsträckning någonting som företagen gör för att göra PR.
Om vi tittar på till exempel då Kaja Bianca Ingrossos kalender här då, så går den på 2695 kronor. Lykos går på 2599 kronor. Men innehållet säger man då har ett värde av 8000. Är det verkligen så?
Nej, det skulle jag inte säga. Det är ju så att man köper in produkter i bulk och då får man ju dem till ett lägre pris. Så det blir ju ett ganska stort påslag. Så estimatet 8000, det är väldigt svårt att säga att det skulle vara det priset.
Det finns en del kritik då mot de här skönhetsjulkalendrarna. Förutom att man öppnar dem alldeles för tidigt, vad är det för annan kritik som kommer?
Dels så ser man ju att det finns, och det får jag ju också höra när jag möter föräldrar framförallt på sociala medier, men även unga tjejer, att det är en hets, en stor hets kring att vara delaktig i det här och vara med. Har man inte en Kaja-kalender eller en Lyko-kalender eller vad det nu må vara som är årets stora snackis, så är man utanför. Så att det blir ju ett grupptryckssituation som kan vara lite jobbig för unga tjejer. Särskilt med tanke på hur dyra kalendrarna är. Och även för föräldrar då som är de som oftast blir de som köper och kanske inte har råd att lägga 2 000-5 000 på en kalender till ett barn som sen också dessutom ska få julklappar. Men sen också att vi ser att nu mer än någonsin så säljs ju de här kalendrarna också på andrahandsmarknaden till väldigt höga priser. Och det är ju också problematiskt för det drar ju upp priserna ännu mer.
I de här kalendrarna då så är det ju väldigt, väldigt små produkter. Använder man någonsin dem?
Utifrån min egen erfarenhet, det är ju generellt kanske max 50% som jag har använt när jag har köpt en sån här kalender. Och i dialog med mina användare på TikTok så är det ju många som vittnar om att de har kvar varor från flera år tillbaka som de liksom inte ens har börjat öppna ännu. Så det blir ju ofta så att man kanske öppnar ett fåtal produkter själv och sen sitter man antingen med dem själv hemma och aldrig får användning för dem eller försöker ge bort dem. Så det blir ju ett väldigt konstigt svinn hela tiden.
Det har ju funnits sådana här skönhetsjulkalendrar då i några år, men det verkar inte som populariteten avtar.
Nej, om man tittar på trendcykeln så är vi på väg in i en mer minimalistisk och antimateriell tid. Så att jag trodde att vi skulle se redan i år att det började lugna ner sig. Men det är värre än någonsin, det pikar just nu och det är kanske nu vi når toppen. Däremot så ser vi att till skillnad från tidigare år så köper allt fler bara en kalender. Tidigare har många köpt 3-4 stycken och det tror jag har mycket att göra med inflationen.
Så vad är ditt råd till föräldrar och även unga tjejer då som känner av den här hetsen?
Mitt råd är ta ett djupt andetag, fundera själv på vad vill du ha? För att många vittnar om att när man väl sitter där med kalendern så kommer man liksom till insikt om att men gud, vad ska jag med det här till? Man hamnar liksom lite i en psykos nästan av att man vill vara med bara. Men sen när man väl har grejerna så inser man att man inte har så mycket användning för dem. Och att det har varit liksom pengar i sjön. Så om det inte är ett jätteintresse hos dig, strunta i det. Fundera på något annat du kan önska dig istället som du vet att du kommer ha användning för. Det kommer också ge dig mindre ångest som konsument efteråt. För att du vet att det är pengar som hamnar på ett ställe som liksom blir användbart för dig över tid.
Stort tack Emily Modemassaken Dahl, modevetare och alltså aktiv på TikTok.
Film och serier.
Vi ska köra lite byttebytt och det ska vi idag göra med Molly Hammar. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad är du för typ? Tittar du på ett avsnitt i taget eller bingear du?
Binge.
Oj.
Ja.
Vad bingeade du senast?
Ja, men Love is Blind UK har jag bingeat loss.
Det var bra.
Kan man säga. Visst var det det?
Ja, jag tycker det. Nu ligger Mexiko där, jag vet inte.
Ja, det kanske är nästa liksom.
Ja, och Japan finns också.
Ja, men det finns mycket gott. Alltså, det finns mycket gott där.
Vill du att jag ska ge dig något först eller vill du ge mig något?
Du kan ge mig någonting.
Mm. Då ger jag dig en serie som precis har gått upp som heter Monsters. Bygger på en sann historia. Det är två bröder som bestämde sig för att mörda sina föräldrar. Oj. Och nu har det här iscensatts. Det är samma regissör som gjorde Jeffrey Dahmer, om du såg den.
Ja.
Han gör väldigt, väldigt bra saker. Och här är ytterligare en bra serie. Och jag är alltid så här lite... Jag tycker alltid det är spännande när man bygger på en verklig händelse. Jag har inte gått igenom hela än. Men jag har sett två avsnitt och den är topp.
Åh, vad kul.
Mm, så den ger jag till dig.
Ja, tack.
Varsågod, vad får jag av dig?
Ja, men då får du...
Netflix går den på.
Jag är en person som, generellt så kan jag, har jag lite så ångestbenägen. Så när jag kollar på serier så tycker jag det är skönt att bara se någonting som är enkelt. Så att om du har en mysig söndagsmorgon hemma typ, då rekommenderar jag
nu är det
Emily
spännande.
In Paris.
Den har jag sett att den har kommit, men jag har inte sett den.
Nej.
Vad handlar det om? Vad är det om?
Ja, men det är bara en jättesöt kvinna. Alltså det är så dåligt, men det är så bra. Och det är en kvinna som då är i Paris, alltså amerikan som flyttar till Paris och blir kär. Och det är det liksom.
Är hon kär i Paris eller är det någon person?
Både
eller?
Och. Jaha. Alltså hon blir kär i en kock som hon sen liksom jobbar på en PR, liksom, byrå. Och sen så går hon kring och typ så äter, ja förmodligen typ ingenting då, men croissant eller...
Men blir de ihop då eller?
Ja, de blir tillsammans, men sen så blir det också lite fram och tillbaka. Aha, ja. Och sånt där. Alltså det är liksom så.
Hur många säsonger finns då den här?
Fjärde säsongen kom precis ut.
Har du sett alla?
Jag har sett alla säsonger.
Åh nej. Men... Och den är jättedålig och du har sett alla säsonger, fyra stycken.
Ja.
Ja, bingear man sånt också?
Ja, men man bingear sånt. Alltså det är så feel good bara. Alltså det är bara feel good. Så bytt.
Du, bytt. Molly Hammar. Du fick alltså Monster av mig och jag fick någon snäll film från Paris av dig då. Emily i Paris.
Ja.
Verkligen bytt.
Lotta Bromé på Mix Megapol.
Hildur Blad är strategisk färgsättare och inredare. Välkommen till Mix Megapol.
Tack.
Så vad har färg för betydelse?
Det är ett sätt att påverka, väcka uppmärksamhet, skapa känslor. Ett oerhört kraftfullt verktyg.
När man läser lite grann om färg så brukar man ofta höra då att blått och grönt är lugnande färger för många människor. Men är det så? Funkar all färg likadant på alla?
Nej, så kan vi väl börja och säga först och främst att nej, inte exakt likadant. Men man har ju ändå kunnat se genom undersökningar och forskning att ja, på det stora hela så finns det vissa färger eller karaktärer utav färger som påverkar egentligen alla människor på liknande sätt.
Nu är det i alla fall många då som får anledning och känner för att fixa hemma. Vad ska man då tänka på när det gäller färger? Ska man ha olika färger i olika rum? Ska man ha olika färger på saker och ting? Eller ska man ha accentfärger? Det är mycket att tänka på.
När du säger det här, ska jag välja många färger? Kan jag göra det? Absolut. Det du behöver fundera över är, har de här färgerna någon form av gemensam nämnare? Då kommer de trivas väldigt bra tillsammans.
Om man nu inte vågar ta ut svängarna då och vill ha vita väggar som har varit inne tydligen hur länge som helst. Hur kan man då tänka med accentfärger på mattor eller andra saker?
Många tänker ju så då att men nu slänger jag in en färgglad kudde. Jag har en färgglad matta, de där gardinerna. Och så tänker man så här, jag tar rosa, jag tar grönt, jag tar turkost. Och så tittar man sen och känner, men det här blev så rörigt. Jag gillar nog inte färg, jag tar bort det igen. Men det handlar ju om att man har tagit i lite för mycket. Så tänk att du tar lite mindre färgstarka färger så blir det mycket bättre.
Hur gör man för att hitta sin färg då?
Det handlar väldigt mycket om att faktiskt ta sig tiden att bli lite mer reflekterande. För att landa i de där färgerna som man själv mår bra av och trivs med så behöver man ju faktiskt göra ett litet förarbete. Titta på inspirationsbilder och fundera över miljöer man är i. Är det några särskilda färger som jag alltid återkommer till? Det är ju grunden att landa i sig själv faktiskt.
Färgtrender, vad säger du om sånt?
Jag säger att det är jättekul. Nu är vi ju faktiskt i den här härliga eran att färgen är på väg tillbaka.
Nu har du släppt boken då, Färgboken, en guide till medvetna kulörval i hemmet. Vad lär man sig den?
Här har jag liksom försökt att förpacka 25 års erfarenhet inom den här branschen. Alla de här vanligaste frågorna som jag alltid har fått och försökt att förpacka det i ett tydligt sammanhang, lite mer steg för steg så att man kan testa sig fram med färg på ett lite mer strategiskt sätt.
Och vad vill du säga till den lyssnare som lyssnar just nu då och funderar, hur ska jag våga göra det där lilla steget då? Måla om hemma?
börja litet. Och tänk inte att våga betyder den här jättefärgstarka. Och färg behöver färg. Ju mer färg du tillför, desto bättre kommer det faktiskt bli.
Boken heter alltså Färgboken, en guide till medvetna kulörval i hemmet. Stort tack för att du gästade Mix Megapol, Hildur Blad.
Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol.
Vad betyder egentligen demure? Med mig för att få koll på det och mycket annat är TikTok-Krille, en av Sveriges största TikTok-profiler med 211 000 följare. Välkommen till Mix Megapol.
Tack så mycket.
Jag tänkte jag måste kolla några grejer med dig, du som har koll här. Vi kunde ju se biskopen i Strängnäs för ett tag sedan göra ett klipp där han då använde ett gäng ord från sociala medier och bland annat då very demure, very mindful. Vad menar han egentligen när han säger så?
Very demure betyder liksom väldigt, eller betyder lagom, och mindful är också men väldigt så här, väldigt lugnt.
Tyckte du han var bra i klippet?
Ja, han var sjukt bra faktiskt, och det är en stor trend jag ser nu på sociala medier att många äldre och liksom organisationer, företag vill bli som down with kids, och det är sjukt bra strategi liksom att använda sig av de här orden.
Kändisvärlden då, är det något vi behöver ha koll på där?
Det med Sean Diddy Combs, då är ju känd artist och liksom musikmogul som då har hamnat i väldigt mycket blåsväder, och han greps ju då i september av FBI, och liksom det som det handlar om där i grund och botten är att han har liksom gjort sig skyldig för utpressning, trafficking, och sen så kom det då en ytterligare grej på det här nu nyligen veckan där 120 personer väntar då att stämma honom, så att väldigt mycket skriverier och mycket publicering kring det på sociala medier.
Om vi tittar på reality-svängen då, Paradise Hotel är igång igen, märker du av det?
Ja, gud ja. Jag känner en del som är med faktiskt, och Paradise Hotel är ju ett klassiskt format som är väldigt populärt bland de yngre, och där är det två saker som jag noterat som har varit väldigt stora snackisar då. Det är ju då att många av Paradise Hotel-deltagarna klagar på klippningen, hur de är klippta och framförda i programmet, att de menar på att de inte får med i helhetsbilden av hur deltagarna sköter sig och hur de beter sig och vilka relationer de har. Och ett exempel är då Diana Moseni, som då är en väldigt stor reality-profil också, vunnit PO tidigare, där hon då klipps som en mobbare. Så att de är väldigt besvikna över det.
Tack så mycket, TikTok-Krille.
Tack så mycket för att jag kom hit.
Strax tar Erik Mylund över. Vi tackar för oss denna dag. Det gör Lotta, det gör My, det gör Janne och Jeanette samt vår producent och Jeff Neumann. Imorgon hörni, då är det fredagssäng med bland andra Daniel Paris.